Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Godmiddag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi är bäst! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran ger mig
en. Över att ha hjälpt till.
Starkt välkomna till Snett inåt bakåt. Idag i ett vilorum på Christian Albinssons kontor med Marcus Leifby i vanlig ordning. Inte Christian Albinsson, utan istället vår återkommande gäst, tredje besöket tror jag, Mats Egerholm.
Tack så mycket.
Vi ringer ju in dig när vi känner att vår egen kompetens inte räcker till. Och det gäller ju då främst frågor som rör till exempel kalla kriget. Till exempel
östblocket.
Ja, om Sovjet.
Ubåtskränkningar.
Ja, låter som en gejsare. Är gejsare.
Stämmer.
Miracle on Ice alltså. Av vissa ansedda som den största enskilda idrottshändelsen under hela 1900-talet.
Mm, vilka då?
Amerikaner.
Sports Illustrated och sådär.
Mm. Ja, men precis.
Ja, jag vet inte, jag kan inte konta med så mycket.
Kanske att Sovjetunionen har sitt eget mirakel där i München 72 med basketen. Vi har även gjort film på det. Alltså när de slår USA i slutsekunderna där.
Ja, så tumultartat också. De spelar ju om de sista sekunderna. Mm. Och sådär.
Han som lägger bollen i korgen där är ju för övrigt den som tänder elden då 8 år senare i Moskva OS 1980.
Det handlar ju då alltså om när USAs college-grabbar, alltså OS-laget som de består av, vad amerikanerna själva är väldigt noga med att kalla för riktiga amatörer och college-spelare, framförallt icke-professionella hockeyspelare, slår det mytomspunna och på den här tiden också nästan oslagbara sovjetiska hockeylandslaget. Vi ska ta er hela vägen fram till den matchen, genom den matchen och faktiskt kanske till och med en liten bit vidare efter det. Men först då, för att få en rejäl fond vad det är som står på spel i det här mötet, för det är ju mer på spel här än bara sport, så ska vi prata lite om kalla kriget. Och då tänker jag så här, att kalla kriget anno 1980, kan man säga någonting om hur styrkeförhållandena är mellan USA och Sovjet? Kan man säga någonting om hur USA mår under den här tiden? Hur Sovjet mår under den här tiden?
Alltså, USA under 1970-tal drabbas ju av en framgångar och motgångar, kan vi väl ändå säga. Mm. Det är fred i Vietnam 73. Sista helikoptrarna lämnar Saigon 75 i ambassadflykten, kan man väl ändå kalla det.
Ja. Just det, så de visade de bilderna igen nu när de flydde från
Kabul.
Kabul och det där. Fan vad de var, det var jävligt starka scener, måste jag säga.
Så att de är ju kvar väldigt länge där till 75 i alla fall. Men de har ju också Watergate-skandalen, Nixons avgång 1974. Vietnamkriget har ju delat USA i två läger, kan man väl ändå säga.
Ja, det kan man nog ändå.
Och framförallt
hela, men det, hela jävla världen är inte Sverige.
Ja, det kan man väl säga. Men samtidigt är USA oerhört progressivt i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Det är kvinnorättskamp, det är medborgarrättskamp, det är nya lagar i... med Title IX-lagen i collegeidrotten och sådär som ju tillåter kvinnor.
Vad är det för Title IX?
Ja, det är en lag som klubbas igenom 72 tror jag. Så okay. Att, typ att kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Tillgång till samma, du vet, i USA. Och det, så det är oerhört progressivt. Och det är USA där de bränner BH-arna. Det är alltså, det är väldigt framåt i USA under 70-talet. Och det är väl, kan man väl då kanske med konservativa ögon säkerligen se på som att det är vänstervindar som blåser. Sen kanske det inte är så mycket vänstervindar egentligen om man ska diskutera utifrån det europeiska perspektiv. Men man upplevde det i alla fall som vänstervindar som blåste.
Ja.
Progressivt USA, alltså efter Nixons avgång så kommer Jimmy Carter, demokratisk president, blir president 77, drabbas av en del motgångar ändå. Det är ju gisslandskandalen, eller gisslandramatiken ska vi kalla det.
Ja.
Gisslandramat.
Sensationellt egentligen ju.
The special report that we planned to bring you tonight was about domestic politics, the battle among the Democrats. But we think the crisis in Iran is more urgent right now than the campaign here at home. Some 60 Americans, including our fellow citizen whom you just saw bound and blindfolded, are now beginning their sixth day of captivity inside the U.S. Embassy in Tehran. It's Friday morning there now, but throughout this night in Washington, officials will continue their search for some way to negotiate the hostages' freedom. That search was not successful today.
De störtade ju showen i iranska revolutionen 79. Gisslandramat som pågår i 444 dagar, tror du dig.
De går in helt enkelt på ambassaden och håller amerikanerna.
62 amerikanska ambassadtjänstemän i gisslan löses 1 januari 81. Så de här bitarna ligger till någon slags grund för vad som komma skall. Men då, inte 4 år efter ens efter att de sista helikopterna lämnar Vietnam, inte ens 5 år ska jag säga, efter de sista helikopterna lämnar Vietnam, amerikanska helikopterna, så är det ju då alltså går ju Sovjetunionen in i Afghanistan i december 1979.
Soviet troops were all over the place in Afghanistan today.
Fullskalig invasion liknande den i Ukraina som pågår nu, får vi väl ändå säga.
Ja.
In i krig och Sovjetunionen som ju är ganska ekonomiskt sargat även här, med en sjuklig och svårt alkoholiserad Brezhnev i makten också.
Ja, det var ändå bra när de hade riktigt alkade för oss än de har nu. Hellre Brezhnev än Putin kanske.
Skapar Sovjetunionen i med den här intåget skapar väl också sitt eget Vietnam här.
Ja,
okay. Ja verkligen. Varför bryr sig USA så mycket om det då? Är det olja eller vad handlar det om? Varför är det så känsligt om ryssen går in i Afghanistan?
Men har inte Afghanistan alltid varit sånt där slussland som britterna har slagit om utan att lyckats? Sovjetunionen slås om det utan att lyckas. Det är på något sätt ett viktigt brohuvud om jag fattar det som rätt.
Ja, alltså, kanske det. Att det ligger att liksom även, geografiskt
och även Sovjetunionen nu då. Men också. Jag tror också typ att naturligtvis har ju den iranska revolutionen som är ju i grannland här har ju viss påverkan på Sovjetunionens engagemang i Afghanistan. Och när Sovjetunionen går in i Afghanistan så vill ju Jimmy Carter och denna hans administration, de vill ju bojkotta OS i Moskva 1980. Samtidigt väntar ett vinter-OS på hemmaplan. Så det här är ju väldigt intressant. De två stora makterna mot varandra på den här tiden har alltså OS samma år.
Ja.
Vinter-OS i USA utanför New York i Lake Placid.
Lake Placid.
Ligger det utanför New York alltså?
Ja, det ligger i New, alltså upstate New York.
Okay. Precis, New York. Ja, exakt. Så det är nästan halvvägs till Montreal. Det är rätt långt från New York City så att säga. Ja,
och sen sommar-OS i Moskva.
Ja.
December 79, Sovjetunionen går in. Väpnad anfall, väpnad attack mot Afghanistan. Reaktion USA. Vad ska vi göra? Vad biter bäst på ryssen helt enkelt? Är det alltså bojkott mot bojkott mot Moskva OS?
Ja.
Eller är det stoppa spannmålsexporten som har varit omfattande, rejält omfattande från 1973 och framåt.
Ursäkta, nu är jag som en sitter liksom och räcker upp handen här. Men varför behöver de importera så mycket spannmål? Har de inte det så att de klarar sig? Det är Sovjetunionen, just... detta väldiga land med de stora fälten.
Det är väl just det. Sovjetunionen hade alltså köpt jordbruksprodukter och spannmål från USA sedan 1972. Stora mängder dessutom. Missväxt i Sovjet här under tidigt 70-tal gjorde att man alltså att landet tvingades köpa 10 miljoner ton säd från USA i juli 1973. Alltså det rubbade hela spannmålsexporten och börser och allting.
Ah, ja.
Det är enorma mängder. De var alltså stormakten.
Hur mycket det är.
Ja, det är så jävla.
Stormakten Sovjetunionen.
Mm.
Som alltså är...
Måste vara lite förnedrande också.
Vara otroligt förnedrande. Tänk att de måste krypa på sina knän.
Uh-huh.
Kärnvapenstaten. Uh-huh. Det är ju vi som tävlar mot USA.
Uh-huh.
De kommer alltså krypa på sina bara knän.
Uh-huh.
Och måste köpa 10 miljoner ton säd från ärkefienden USA.
Uh-huh.
För att förhindra svält.
Tänk om vi skulle behöva komma in och be... sporthuset om puffskydd eller något där.
Ja, det är en bra metafor.
Alltså, men tänk dig det, så att de kommer dit. Och då har de lanserat alltså. Då vet vi ju bilderna från den rika svarta jorden i Ukraina.
Mm.
Kolchosernas framgång.
Mm.
Sovchosernas framgång. Hur det skulle vara den europeiska kornboden i Ukraina. De kan alltså inte försörja sin egen befolkning.
Nej.
De måste köpa säd från ärkefienden för att förhindra svält.
Men var det, har du gått till botten med det också, var det verkligen alltså värdeproblematik och missväxt då? Eller var det bara systemet som fallerade?
Nej, men jag tror att de har...
Eller
de
hade
har
de ju dåliga...
De har ju gått på några niter. Alltså. Jag vet att under Khrushchev-eran så åker han ju till USA och gör någon slags, lanserar någon slags stor resa till USA och pratar om Sovjetunionens väl och ve. Och det är kampen om månen och rymden och allt vad det var med Kennedy.
Mm.
Och då ser ju han majsfälten i USA. Och han tänker bara, det där ska vi ha Sovjetunionen.
Ja,
och de odlar majs. Det är bara fasen.
Ja.
Men det visar sig att inte det kan växa i Sovjetunionen.
Och så missväxt på det då.
Och så... Alltså denna spannmålsexport fortsätter under hela 70-talet. Oktober 1979 beslutar Sovjet att köpa 25 miljoner ton spannmål och jordbruksprodukter på ett år till ett drygt värde av 2,5 miljarder dollar. Afghanistankriget innebar att Carter stoppade exporten.
Aha.
Då hade de ändå köpt från oktober till december 79, de månaderna, 8 miljoner ton.
Ja, man blir lite sådär snurrig i bollen. Sådär. Du kunde säga 700 000 ton också, utan att man hade riktigt...
Sådär. Nej, men det kanske är svårt att sätta in hur mycket det är, för man kanske borde säga typ att det här är 200 000 tågvagnar eller liknande. Det är svårt att säga, men det måste ju vara en och annan båtlast i alla fall.
Ja.
Det är lätt att tro att USA är sargat. Mm. Och delat efter Vietnam, vilket det säkerligen är också, i alla fall åsiktsmässigt.
Ja.
Men det är ju inte så att Sovjetunionen är ett land som mår jättebra.
Nej.
När man invaderar Afghanistan 1979.
Har ryssarna också bekymmer? Det har de ju till och från med att hålla ihop östblocket så att säga. Det behöver inte USA ägna sig så mycket åt.
Det är väl lite senare som Solidaritet kommer här 1980 med strejken i Gdansk och Lech Wałęsa och sådär. Men det är ju här det kommer igen på allvar.
Men jag tänker Polen, Ungern, Tjeckoslovakien. Det har blossat upp till och från. Och man kan få lägga jävligt mycket kraft på att hålla ihop sitt Warszawa, alltså Warszawapakten.
Ja, det har ju varit orörda med resurser för att klara av det. Det är Östtyskland upproret 53, det är Ungern 1956, det är Tjeckoslovakien 68 som sagt. Så att det är väl ständigt återkommande att folk vill se förändring, kanske slå sig fri från den sovjetiska övermakten.
Men av alla kalla kriget då vi har då, så där, hur rankar du 80 just? Såhär.
Har du, Mats, en sån lista över dina topp 10 kalla kriget år hemma?
Det skulle jag kanske kunna säga svårt, men du är inne på bränslepriset där.
Mm.
1979 kommer ju också den andra oljekrisen.
Ja,
den första,
precis,
är ju 73, ja. Sen kommer den andra 1979. Det är då vi börjar renovera varenda svenskt hem, du vet. In med isolering, in med treglasfönster. Mina föräldrar renoverade huset 1979-80. Det var plåt på utsidan. Det var treglasfönster. Det var rejäl isolering. Nu jävla ska vi inte behöva elda olja till bristningsgränsen.
Har du, Marcus, precis som Mats, årtalen för dina föräldrars renoveringar av huset?
Kan
du
inte riktigt. Vi höll på där. Vi köpte ju hus och renoverade under 90-talskrisen. Sämsta tänkbara tillfälle.
Ja.
Tomma och pappa var nöjda och hade bundit räntan på 9,5% eller något sånt där. Bara, yes. Men isolering är gött också. Är det sån guldfiber då? Som man
absolut.
Klia fingrarna som helvete. Farsan kunde komma ner och han hade varit uppe på vinden och lagt någon isolering. Jag var helt illa där. Jag bara, fy fan. Så klia som fan.
Och det ska ju sägas också då att till skillnad från nu, ja, så var det ju så att svenska män, vi får väl ändå säga att det var svenska män som ofta gjorde detta, gjorde ju renoveringen själva, mer eller mindre.
Ja.
Min pappa rev, han isolerade, han satte in de här treglasfönstren och han la den här jävla plåten på utsidan själv.
Ja.
Under en sommar.
Inte ens hjälp av en skottkärra.
1980 skulle jag tippa.
Ja.
Att det var.
Nej, men det tycker jag, Marcus, man ska kunna, det är lite ansvar, vad ska jag säga, för man ska föra liksom minnet och kulturen vidare. Du ska kunna väcka mig, så ska jag kunna säga så här, lilltoan, så ska jag kunna säga renovering 95, garaget isolerat 87 och ommålat 92.
Precis. Ja, just det, för den sommaren då vill jag om taket. Ja. Så ska alla ska ha det inpräntat i sig.
Det ska sitta.
Men
ska sitta.
Om vi då ska ranka 1980, så skulle vi nog kunna säga att Afghanistankriget, slutet på avspänning av kalla kriget som har pågått under 70-talet. Det har varit Helsingforsavtal, det har varit en tydlig avspänning, viss islossning,
ja,
men en sjuklig, alkoholiserad Brezhnev, som sagt, svår att hantera säkerligen även för de sovjetiska makthavarna.
Aha.
Kan säkerligen köras över i Afghanistankriget. Det är alltså det är slutet på islossning och det är slut på avspänning. Carter gick åt höger och började återuppbygga USAs armé igen.
Ja, det är bra. Så det är spänt igen. Det kan ju vara härligt att det inte varit. Men det sista man vill ha är ju avspänning i kalla kriget.
Ja, det går inte för sig.
Vi vill ha upptrappning och vapenskrammel när vi pratar.
Men jag vill bara snabbt. Om ni får välja ett kalla kriget år då, som av alla. Är det 62 ändå som måste vara året? Eller?
Är det Kubakrisen?
Ja.
Man kanske att den är mest dramatisk, men jag vill ju även säga typ kanske Berlinkonflikten 61. Stridsvagnarna mot varandra, byggandet Berlinmuren. Den står väl ändå högt i kurs också.
Ja, precis. 61-62 där. Okej. Okay.
Carter-administrationen är ju ganska tidigt ute med att de vill göra någonting, alltså statuera exempel när Sovjetunionen invaderar Afghanistan.
Ja.
Men är ändå lite osäkra. Men då kommer ju, i mitten på januari, så är den kände kärnfysikern Andrei Sacharov, som då vinner Nobels fredspris 1975, som han inte får hämta ut, utan hans fru Jelena Bonner får hämta i Oslo. Han tillåts alltså inte hämta detta. Han jobbar hårt för dissidenter i Sovjetunionen, att det ska finnas oliktänkande och sådana här i Sovjetunionen. Han går ju i exil ut och säger att OS i Moskva bör bojkottas av västmakterna på grund av den här invasionen. Det eldar ju på Carter-administrationen, och där tar de mer eller mindre beslutet då att det är spannmålsexport stoppas,
ja,
och vi ska bojkotta OS i Moskva.
And I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow.
Och det här sker ju innan vinter-OS i Lake Placid. Så det finns ju viss oro för att Sovjet inte ska komma till Lake Placid. Och det finns också en hemmaopinion som säger att varför ska vi bojkotta OS i Moskva och tillåta sovjetiska spelare och sovjetiska idrottare komma till Lake Placid. Det är, som sagt, det finns en hemmaopinion mot detta, alltså, men den på något sätt kan de slingra sig undan med den här bojkotten.
Ja, fan, det blir liksom dubbel. Men först i hand så skulle de ju bojkottat. Nu åkte de dit och blev förnedrade i ishockey. Det hade varit bättre att bara låta bli det. Det är liksom dubbla förluster på något vis. Dels att man åker och sen åker inte till USA. Men också att man åker och dessutom får stryk. Ett felbeslut.
Då ska det spelas ishockey. Vi har då såklart Sovjet Var, Marcus, vi börjar med Sovjet då, var befinner sig rysk ishockey 1980?
Ja, rysk hockey alltså. Mm. Nu är vi där igen. Mm. Alltså jag skulle vilja sträcka lite på det och nästan säga att vi hade inte suttit här idag. Vi tre tillsammans. Om det inte hade varit för Anatolij Tarasov, den ryska ishockeyns fader. Och hade vi suttit där så hade vi gjort någon sån ekonomipodd kanske.
Okej.
Okay. Jag är ju egentligen för ung för att ha upplevt Tarasov. Det är ju du också. Han slutade 72 redan. Men vi kan ju ta en snabb liten historik bara. Ryssarna var ju ganska sena på ishockey.
Mm.
De spelade ju bandy. Det var ju otroligt stort i Ryssland.
Är väl fortfarande?
Ja, är fortfarande. Men sen efter andra världskriget, där Tarasov tror han tjänstgjorde som... han hade börjat intressera sig för idrott och sökt till universitet och sådär. Sen så kom kriget. Då utbildade han närstridstrupper under andra världskriget. Det krävdes ju en viss kroppskultur för att lösa de situationer jag kan tänka mig. Men efter andra världskriget så fick han i uppdrag av Vasilij Stalin. Namnet låter bekant kanske. Det är Josefs grabb, Halva, som är ledare för Sovjetunionens idrottsprogram. Och då får Taras av uppdraget av honom att ta hand om ishockeyn. Men om de nu var så jävla bra på bandy, varför ska de då in i ishockeyn? Kanske någon undrar ni det?
Ja, det kanske man gör, men man kan väl hålla på med fler sporter än en, tänker man kanske också.
Ja, det är rimligt. Tänker du någonting kring det, Mats?
Man vill vara framgångsrik i en olympisk idrott som dessutom är stor på andra sidan Atlanten.
Det ger det rätt för.
Han är alltid bäst i klassen, Mats.
Ja.
Jag känner mig jättedum med mitt dumma svar här. Jag känner mig jättelärdig.
Nej, men bandy var och är ju en relativt liten sport internationellt. Och har ju inte OS-status och kommer nog aldrig få heller.
Det känns faktiskt jättemörkt för bandy.
Ishockey är mycket, mycket, mycket större. Och vad är då, om ambitionen är att visa upp hur ståtligt och bra det kommunistiska styrelseskicket är, hur överlägsen de socialistiska idéerna och det sovjetiska samhället. Det är ju att vara bäst i idrott. Och ishockey.
Vi kan väl kalla det kronjuvelen i det sovjetiska idrottsbygget.
Men också i den olympiska vintersportfamiljen så är det väl ishockeyn ändå som har känts. Den har funnits där länge och...
Det var väl länge den enda lagidrotten.
Ja, men det är ju ishockeyfinalen på OS är, tycker jag, finalen. Så.
Ja, men det får man nog säga ändå. Så Tarasov börjar ju titta på ishockey och undersöka vad det är för något konstigt. Det där med bara 5 spelare på isen istället för 10 utespelare och sådär. Han faller handlöst, sägs att han älskade det från första stund. Och tidigt så bad han om lite filmer då på kanadensisk ishockey. Det var ju Kanada som var bäst i världen på ishockey. För att han ville studera spelet lite närmare. Och då blev det bara tvärstopp så här. Nej, du får inga filmer här. Vi ska inte härma några andra. Vi ska bygga upp vår egen ishockey. Du får uppfinna en egen stil. Och det gjorde han ju. Till sin hjälp så hade han den röda armén.
Skönt att ha dem i ryggen när man ska göra.
Ja, arméklubben CSKA som tidigare hette CDKA tror jag. Eller gjorde det på den tiden. Och där fick ju spelarna 25 års kontrakt inom armén. Vilket innebar att de bodde på förläggning. Men istället för att ligga och kräla i skyttegravarna eller vara i Afghanistan så spelade de ishockey.
Åh, helvete vilken morot ändå.
Ja, men det tror jag.
Eller piska.
Det var ju, fan, jag har ju hört Fettis prata om det där. Han, när han skulle in i CSKA så hade de en sån uttagningsdag. Och han tog på sig skridskorna tidigt på morgonen tror jag gick dit. Och så stod han bara och väntade hela jävla dagen. Innan det var hans tur att kliva på isen och visa upp sig. För att tagga så tror jag till och med. Så att det var ju ganska bra tryck. Stort intresse, stor antagnings, vad säger man, kvot.
Ja, men precis. Så här, om du kommer med här så slipper du vara ute och ligga precis i frontlinjen.
Och samtidigt som han då får tillgång till spelare så börjar han också klura lite på hur de ska spela. Och det verkar som att han var en klurig jävel. Han har skrivit 40 böcker tror jag om ishockey bland annat.
Och de läses ju väl, alltså, Fettis har ju sagt så, jag läste dem. Ja, de låg alltid en Tarasov-bok på mitt nattduksbord liksom.
Men var väl väldigt omtyckt Tarasov i Sverige också? Ja. Alltså han blev väl väldigt populär i Sverige och på något sätt såg som någon slags förnyare av en väldigt populär idrott i Sverige.
Mm. Och var väl också populär faktiskt bland nordamerikaner. Alltså han...
Ja, men han hade nog någonting alltså, som kanske inte Viktor Tichonov hade på samma sätt. Att han var mer av en diktator på det viset. Och Tarasov kanske ändå hade några mjuka sidor, även om att han var ganska hård, har de ju vittnat om så här, som tränare. Men
Tichonov fanns, som kommer efter Tarasov då, ska jag säga.
Ja, precis. Det fanns ju en del utbyten. Jag vet att de... En gång dök ju det sovjetiska landslaget upp i Skellefteå till exempel spontant på någon resa och lirade spontanhockey där med ett gäng som var på isen. De blev ett oförglömligt minne för dem. Jag tror att de har varit i Timrå med CSKA och mött dem, för att Lillstrimma blev inbjuden till Moskva under Tarasov-eran där. Pia Sterner var ju där, och blev inbjuden av Tarasov för att se och lära. Och den här boken då är översatt av Werner Persson som var tajt med Arne Strömberg, som en sån här riksinstruktör eller riksidrottstränare eller vad det heter, rikstränare kanske, förbundskapten som vi säger nu. Werner Persson är en udda fågel i svensk ishockey. Han var ju ofta över och pratade ryska, jobbade för någon nyhetsbyrå och tog han och ryssarna och var här och sådär. Jag har faktiskt begärt ut hans säpoakt, men det fick ett avslag på det. Jag kan tänka mig att de hade koll på honom.
Det optimala kärleksbeviset från Marcus Leifberg är att man bara ber ut den.
CSKA åkte väl också varje år över till Nordamerika och spelade någon slags matcher.
Ja, kanske att de gjorde det.
Ja, de gjorde, åkte
men du säger varje år. Så
jag då tror nog nästan att de åkte varje år. Och mötte
från 50-talet framåt eller 60?
Kanske inte så tidigt, men 70-talet i alla fall. Att de åkte över och spelade mot Stanley Cup-mästaren eller något sånt där. Alltså det, jag vet att Pettersson har ju varit över flertalet gånger och spelat med CSKA i USA.
Ja, just det. Jag testar några sådana här Tarasov-klurigheter på er. För att se om de håller kanske 50 år senare då. Han hämtade inspiration från litteratur, ballett, schack. Ja. Det var svårt att se Ulf Tavola och Peter Andersson framför sig göra samma sak. Peter Andersson sitter där på Gävle stadsteater och tänker att så här ska vi spela ishockey. Det så tänkte han ju då i banan att spelet kanske inte är som viktigast där pucken befinner sig, utan dit pucken ska ta vägen så att säga. Att det är ett steg längre fram.
Men också bara ett steg. Alltså.
Ett berömt citat lyder så här. Det är mannen eller spelaren med pucken som planerar passningarna. Men i sovjetisk hockey är det mannen utan pucken. Så kan man inte säga.
Jo.
Kan man det?
Ja, det tycker jag.
Okay. Det betyder att i kanadensisk ishockey är fyra spelare beroende av en spelare. Men i sovjetisk ishockey är en spelare beroende av fyra.
Jo, men,
håller det?
Jag tycker ändå att det är, jag tycker det är inspirerande. Jag skriver ner detta.
Ja, ja, det, och sen, han säger också att Sovjet då ska spela ishockey med vingar, kallar han det för. Och det var väl ungefär vad de gjorde. Alltid i rörelse, pucken ska alltid framåt hela tiden. En spelare ska inte ha pucken särskilt länge och åka och hålla i den. Utan tanken är att så fort någon får pucken ska den bara skickas vidare framåt i banan hela tiden. Så att man ständigt är i rörelse. Så. Oerhört kreativ ishockey, uppoffrande ishockey, duktiga på att flytta puck och sen är de ju oerhört vältränade och oerhört lojala trots att han är rätt tuff. Jag har ju sett bilder på när de tränar det här gänget och Tarasov. Ryska ishockeytränare är ju otroligt bra på att ha en sån liten konstig mössa, lite på sniskan också. Ja, det var ju Tichonov också.
Tichonov klädde ju väldigt dåligt i mössa.
Ja, men Tarasov också får man säga. Lite på sniskan. Och när man ser, det räcker att titta på bilderna när det ryska ishockeylandslaget tränar barmarksträning, så går man och pissar blod sen när man har sett de bilderna. Det är så fruktansvärt hårt alltså. Och vilka jävla muskelpaket det är alltså. De ser ut som gymnaster i princip, med tydliga magrutor och riktigt så här kalliga och goa. Och mycket ballett med vikter. Så här. De dansar runt med en viktstång 100 kilo på axlarna. Ska de stå på ett ben och studsa och lite
sådär. Det
och kullerbytte på isen och klassisk musik och lite sådana grejer.
Ja, men det är väl så enkelt att man tycker ju mycket mer om den sovjetiska stilen att spela ishockey på än vad man tycker om den kanadensiska eller amerikanska. Alltså den är ju mycket mer passningsglad, den är ju helt enkelt mer elegant. Liksom. Ja. Än den här typiska bara dumpa ner puck, slås om den in framför kassen och skapa farliga målchanser. Liksom. Den är mycket mer sofistikerad.
Jo, men kära mamma brukar alltid säga det att när vi spelade så här gårdshockey på asfalten hemma så brukar hon säga att det är konstigt att ni sitter och tittar på den här ishockeyn och så tycker ni att Sverige ska vinna och slå Sovjetunionen. Och sen när ni spelar ute på gatan, då är ni de sovjetiska spelarna. Aha. Så någonstans fångades väl det här att det vackra bra. Spelet, att det var inte bara att vinna, utan det skulle vinnas med elegans och bravur. Ja. Och målen gärna, skulle vara snygga.
Gärna några passningar för mycket nästan. Så här, så att, och sen en gång till över öppet mål och sen ändå en till. Ja.
Men det var väl också ett resultat av att de var så överlägsna. Alltså, om man tittar på hur amerikanerna berättar om Miracle on Ice till exempel, så är de, alltså de kan inte nämna det sovjetiska laget utan att lägga till den här passusen som är att alla ska ju vara amatörer, men det här var ju inga amatörer. De spelade ju hela tiden. Ja, det stod på ett papper att de var tillhörda armén eller att de jobbade, men alla visste om att de var ju heltidsproffs. Ja, de var inte proffs i den växten att de fick en ny Mercedes och fick massa kontanter på fickan, men om de spelade bra så kunde de faktiskt få en bil eller de fick ju förmåner, så att, och de gjorde ju ingenting annat. Och det var ju faktiskt, det var ju ändå, då är man ju proffs i någon bemärkelse. Liksom.
Precis, professionella spelare utan frihet kan man säga.
Då hade ju helt andra förutsättningar.
Men det här gäller ju all östeuropeisk idrott, ska vi säga. Alltså att de kringgår på ett smart och finurligt sätt amatörreglerna. Mm. Och på det sättet så gör de ju också, sätter de ju press på väst, som då är fast i traditionella amatörregler vad gäller i alla fall olympiska spel.
Ja, men precis.
Och då på något sätt, det tvingar ju på sikt också IOK och väst att, du vet, för att inte de ska dominera allt för mycket, så måste vi ju på något sätt omvärdera amatörreglerna. USA var ju väldigt hårda väldigt länge just på amatörreglerna och är ju fortfarande i collegeidrotten, att du inte får tjäna några pengar innan du ska in på college exempelvis. Nej. Du får ju inte ta tagit emot någonting för att du måste vara amatör.
Samtidigt kan man ju imponeras då av svensk ishockey någonstans, som ändå, man tänker sig det här väldiga landet i öst, det finns ett sånt otroligt urval, alla unga killar vill spela ishockey, det finns ett litet nålsöga som är in till Moskvas, CSKA Moskvas träningsanläggning, som i princip också är landslaget. Det är inte så många som kommer dit, medan i Sverige så är det brandmän och sportbutiksbiträden och målare som spelar landslaget. Sen ändå är man där och stör lite. Visst, man får stryk så in i helvete emellanåt och Ryssland vinner ofta. Men vi är ändå där lite med den svenska modellen. Det kan jag tycka är lite läckert. Mm. Och det finns några berömda resultat. VM i Düsseldorf 75 tror jag Sverige vinner med, eller Sovjet vinner med 13-4. Och sen så VM i Göteborg 81, den berömda 1-13 förlusten. 0-0 efter första perioden. Sen läste jag i någonstans här i någon bok, 1971 så låg Sovjet under med 2-3 mot Tre Kronor inför den sista perioden i VM i Schweiz. Då gick Tarasov in i omklädningsrummet, tog han bara upp internationalen så, och så sjöng alla spelare med och så gick de ut i sista perioden och så vann de matchen med 6-3.
Gjorde ni det på garageuppfarten också där hemma, du och dina vänner Mats, att ni satt i stor 0-0 efter första perioden? Kunde du ta upp ett vältummat sånghäfte där med internationalen?
En vältummat proletär kanske i Göteborg.
Och bara för något slags, jag vet inte, bevis på deras överlägsenhet. Så mellan 63 och 72 så vinner Sovjet alla stora turneringar som spelas. 9 VM-guld, 3 OS-guld. Sen vinner de även OS 76, VM 73, 74, 75, 78, 79. Men då är ju faktiskt Tarasov borta. Och det kommer sig så att OS i Sapo, där Tingsryds AIF har två spelare med i den svenska truppen. Målvakten Christer Andersson och backen Kenneth Ekman Larsson.
Bara en sån sak.
Kenneth Ekman. Inte så pjåkigt för lilla Tingsryd.
Nej.
Måste till och med Tarasov varit imponerad av. Då blir han ju ombedd att släppa en pinne till Tjeckoslovakien för att de behövde muntras upp där. Det var lite tjorvigt kanske i relationerna, jag vet inte. Vägar förstås mot alla hans principer. Och då plockas han åt sidan och får gå i pension och bli deprimerad och köpa en Dacia när han sätter sig. Fortsätter skriva. Och jag tror till och med att Fettisov, när han blir utfryst, åker väl ner till Tarasov. Det måste vara 10 år senare eller 15 år senare till och med.
Det måste ju vara redan 89 nästan.
Ja, i slutet på 80-talet. Ja. För att han får ju löften om att han ska få bli proffs och sådär. Så de tillbaka det löftet och då sticker han till Tarasov.
Så det är
specialgnugga med honom.
Slutet på Tarasovs karriär är helt enkelt att han vägrar släppa en poäng till Tjeckoslovakien. Och då, tar de in, och då är det Tichonov som kommer in.
Kommer inte in förrän efter 76.
Det är någon annan
lite
där.
Lite intermittent där.
Interim.
Interim heter det.
Precis, och till och med under Tarasovs år så har jag en coach som heter Tjernychev tror jag. Så de växlar lite så där. Ibland han Ass och ibland han Ass. Så att de...
Ja men okej, Tarasov, ja där, Tichonov tar över. Så att när vi är i 80, då har alltså de, precis som du sa, då, de har vunnit, ja, de har vunnit 4 OS-guld i rad då. Så det är amerikansk hockey då.
Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra Hyland-prenumeranter. De är många fler den här veckan. Vilket gör att det sammanhang som jag tänkte försätta dem i inte räcker till. Alltså USAs trupp från 1980 räcker inte till. Så jag får lägga till coacherna då. Också och assisterande coach. Och sen får jag kasta in när namnen är slut där. Tar jag bara några namn överhuvudtaget. Och måfå från mitt ishockeyliv. Och lyssna nu noga, för det är riktigt jävla bra amerikanska ishockeynamn som kommer följa här. Vi är oändligt tacksamma för ert frikostiga stöd. Enja har redan satt igång och då brukar det betyda att det är dags även för mig. Anders Berntsson, Mark Johnson, Simon Kingdahl, Rob McClanahan, Erik Ramefelt, Buzz Schneider, Andreas Bardun, Dave Christian, Per Nilsson, Mark Pavelic, Rickard Kruse, Phil Bracota, Marcus Nyman, Mike Eruzioni, Kristoffer Saltberg, Dave Silk, Emil Karlsson Lagnelius, John Harrington, Martin Karlgren, Neil Broughton, Johan Wall, Steve Kristoff, Fred Forsell, Mark Wells, Per Lagerqvist, Ken Morrow, Sigurd Bjerke, Eric Strobel, Karim Hadji, Mike Ramsey, Axel Eriksson, Bill Baker, Marcus Halling, Jack O'Callaghan, Magnus Tervik, Jim Craig, Kristoffer Jönsson, Rob Suter, Tevin Staxton, Herbie Brooks, Mattias Axelsson, Craig Patrick, Marcus Wilberg, Jeremy Roenick, Einar Österberg, Brett Hall och Emil Andersson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Då är det ju alltså då riktiga amatörer där man märker att det är college-spelare framförallt. Och så är det då spelare som inte ännu, över några av dem har draftats, men då har några av dem faktiskt bestämt att nej, men jag låter mig skjuta lite på min premiär i NHL för att kunna vara med och spela det här OS-et. Deras väldigt karismatiska tränare är ju Herbie Brooks då. Exakt precis en sån amerikansk coach som en amerikansk hockeycoach ska och förväntas vara, verkligen. Han är då alltså tränare på University of Minnesota. Han har tidigare varit med som spelare i OS-trupperna 64-68. Han får i uppgift då att ta ut detta laget som ska spela OS 80. Och han väljer då 9 spelare från sitt eget lag i Minnesota. För de vet han vad de spelarna går för. Han tar ett ganska stort gäng från Boston och sen så tar han några spelare från ett par andra områden. Men det är ganska stora kluster från Boston och det är stora kluster från Minnesota. Först då har han 26 spelare, det är någon slags grundtrupp här. Och de ska han få ihop till ett lag sommaren i Colorado Springs 1979. Då har han ju då det här problemet att eftersom han har så många spelare från Boston, så många från Minnesota, och det är en väldigt stor college-rivalitet mellan dem, så att han har ett ganska splittrat lag då som konsekvens av att han har tagit ut laget på det här sättet då. Och då bestämmer sig Herbie Brooks då som ändå förstår att det här behövs en exceptionell laginsats för att vi ska kunna vinna OS-guld, så jag måste få ihop det här laget. Och hur gör då Herbie
finns
Brooks?
Finns det liksom på radarn där ett OS-guld? För att USA har aldrig varit nära i stort sett eller innan det här.
Jo, man har ju vunnit ett OS-guld 1960 i Squaw Valley.
På hemmaplan just det. I USA 1960. Och då vill jag bara tillägga, Herbie Brooks var ju med i den truppen redan 1960.
Ja.
Men blev i sista uttagningen, alltså när de skulle ta ut laget, ja, då blev han alltså, då fick han åka hem.
Ja, alltså det,
så jag, han satt ju hemma i tv-soffan med sin far, ja, och såg USA vinna.
Ja, oh, just det.
Och då vill jag bara säga igen, att återigen, precis som i 1980, så förlorar inte USA den här matchen. De vinner alla matcher där. Ja.
Det är otroligt brutalt det, för att han åker, alltså han är med i truppen, och jag tror att det är dagen innan de ska OS börjar som han ryker. För då tar de in, om det är någon spelare som blir frisk eller tränar till innan, då kallar han upp Herbie Brooks i sitt rum. Och hans pappa var ju total ishockeyfanatiker, amerikansk ishockeyfanatiker, Herbie Brooks pappa. Så varje dag på det här, först åker man, var det tryouts långt innan, och så skalar de ner truppen hela tiden, skalar ner truppen hela tiden, och till slut så är den ju då cementerad. Och varje dag ringer han till sin pappa: jag är fortfarande med. Och så går det några tar bort: pappa, jag är fortfarande med. Ringen säger hela tiden. Och så går ju OS-åren och bara, men nu är det ju färdigt. Och då kommer coachen, så kallar på honom, och han tror väl att nu ska vi gå in och lite taktik och så bara, you're out liksom. Måste han ringa sin pappa och säga, det finns inte längre. Fruktansvärt bra. Och när han sitter hemma i tv-soffan 1960 och USA vinner i OS-guldet, då sitter han, tittar på matchen med sin pappa, och då vänder hans pappa sig till honom, till Herbie, och så säger han: well, looks like the coach picked the right guy. Och han bara, det gjorde så ont i mig att jag kan inte jämföra den smärtan med någonting annat. Alltså hans pappa säger till honom bara, looks like the coach picked the right guy.
Ingen, man står inget om någon sån här ironisk underton.
Inga ironiska undertoner.
60.
Och Rickard säger väl också att Hörbrooksen tog den frasen med sig. Och gick upp till förbundskaptenen, amerikanska förbundskaptenen då, och sa, säger de orden också till honom. Och sen lever han med den här frasen i huvudet i hela sitt liv. Att det är där ledarskapet byggs på. Att du måste kunna tåla att vara förlorare.
Men vi återkommer faktiskt till just den händelsen här lite senare. Han behöver få ihop det här gänget då, och han förstår att om jag ska kunna få ihop det här laget med så mycket inre splittringar, de här rivaliteterna, de har spelat mot varandra i college-matcher, hårda rivaliteter mellan Minnesota och Boston, så måste de få en yttre fiende, och den yttre fienden måste vara jag. Alltså han måste göra sig själv. Det är en klassisk metod att man enar en grupp genom att skapa en ny yttre fiende, och det förstår han att det måste bli jag. Så han har beskrivit då det här året när han tränar dem och förbereder dem inför OS som det ensammaste året i hans liv. Och han säger, och han förstår det direkt, jag måste sätta den här ribban direkt, så att till de här 26 spelarna så säger han först någon så här, I'm not here to be your friend, I'm here to be your coach. Och sen så sätter han en fruktansvärt hård ribba för träningen. Och det här då, att ha de här slagkraftiga, vad ska man säga, lite Tarasov-liknande citaten då, blir lite av hans signum. Alltså man kallar det ibland för Herbism eller Brooksism. Alltså han har då lite så här snillrika formuleringar. Jag testar dem på er.
Fan, ska de mätas mot rysk ishockeys far?
Ja. Alltså. Ja, men lyssna på det här då. You don't have enough talent to win on talent alone. En sak som man säger till alla, och det här säger han till spelarna hela tiden i NON liksom, i sina möten, det är så här: you're playing worse every day and now you're playing like it's next month. Det här är konstigt. You look like a monkey trying to screw a football out there. När de har spelat dåligt då, fattar ingenting. There's a fine line between guts and brains. Till en spelare, det här får jag inte säga inte till honom, det här säger jag till en tidning, så det läser en av hans spelare i tidningen, och så får jag reda på att det står så här: he has $1 million set of legs and a 10-cent fart of a brain. Det läste han i tidningen att coachen hade sagt om. Han är extremt krävande, han sätter så otroligt hög standard på träningen direkt. Och så åker de ut på ett långt träningsläger. De ska spela 60 träningsmatcher innan OS, oerhört tight träningsschema. De åker på en Europa tour kan man säga, och så möter de Norge, och då märker han att spelarna han säger they took a day off, de försökte bara spela hem den matchen, det var ingen entusiasm, inte någonting, så det blir 3-3. Fruktansvärt irriterad Herbie Brooks, steam coming out of his ears, säger de, han är så fruktansvärt upprörd. Då tvingar han dem att efter matchen, så säger han, ingen får gå in i omklädningsrummet. Alla stannar kvar ute på, och så ställer ni ner vid icing-linjen, vad heter den? Förlängda mållinjen. Och så ska de göra så kallade herbies, det vill säga att de åker upp till blå, åker tillbaka, åker upp till röda, åker tillbaka, åker upp andra blå, åker tillbaka, och så gör de sådana. Och spelarna har sagt att om man gör 2-3 sådana så får man helt slut. Nu håller de på i 45 minuter. De släcker i hallen och de fortsätter åka. Och han bara, en sån här plattmatch gör ni aldrig någonsin igen. Och då, flera spelare har sagt att så här, efter den dagen så vi visste att så här, okej, ingen får någonsin göra så här igen. Vi kan aldrig ha en dålig kväll till. Det här var en träningsmatch mot Norge, och han satte den, det var straffet liksom. Han har efteråt sagt också, hörde så här, bara fan, vet, skulle jag gjort så igen? Jag vet inte fan, för de var så jävla plågade av det spelarna. De har ju spelat en hel match mot Norge, och efter det får de då den här totala...
Påminner om Peter Antoine gjorde det en gång också. Han var ju känd för det. Han tog ut, om det var Assyrisk eller Mjällby, så fick de springa idioten efter en, det var till och med en seriematch tror jag i Superettan.
Men det är ju ett enormt upplägg alltså. De spelar ju 60 matcher 60 på matcher. 5 månader. Det är ju 3 matcher i veckan, och då ska du inkludera resor, träningspass, jetlag, etc. etc. De måste ju spela enorma mängder, det har ju spelats enorma mängder matcher mot allt möjligt motstånd, som du säger, från Norge till Holland till NHL-lag, till college-lag. Men inte Sverige, nej. Möter de igen, men de möter ju Sverige i den här för OS-turneringen.
Ja, just det.
När de möter svenska B-landslaget, och då vinner de ju den, och de vinner mot Sovjet B-landslag. De vinner mot Tjeckoslovakien B-landslag. Och de vinner mot Kanadas B-landslag.
Ja, men vi kommer dit. I alla fall de har gjort den här grejen, och då är det, nu är det liksom, nu är det inget snack. Alla vet om att vi kan inte mucka med Herbie liksom. Det är också så, om de reser runt som vi var inne på hela tiden, så de är mycket på hotell och sådär. Då har spelaren berättat att om man gick så i korridoren upp på hotellet och så mötte man Herbie i korridoren, du vet, kanske man ser varandra 15 meter så här. Då gick han bara rakt förbi, så han tittade inte ens på dem och sa aldrig någonting. Han bara gick förbi dem så. Inte i morse eller någonting. Sen har de en bra höst. De har ju den här Norge, där tänder de ihop gänget. Har en bra höst, vinner typ så här 30 av 40 matcher. Men Herbie är fortfarande inte nöjd. Han bara, någonting ytterligare måste hända. Och då använder han den här. Han minns ju att han själv då blev utsparkad dagen innan OS 60. Det gjorde ju att han, det tände ju ändå någonting i honom. Det gjorde att han tog sig in i laget 64, han tog sig in i laget 68. Och han förstår så här, okej, jag kan inte riskera att de blir bekväma igen eller att de tappar fokus igen. Och då förstod han att så här, alla vet om att 6 spelare ska bort. Om jag markerar att ingen går säker av de här 26, så kommer alla vara tvungna att fortsätta ända in i. Han bjuder in nya spelare till tryout, så att ni förstår, här är de här som kommer här, de kan ta er plats liksom. Och för att ytterligare förstärka att ingen går säker, så tar han kaptenen Mike Erozione, alltså en Boston född Italien ettad amerikan då. Fick jag ihop den meningen?
Ja, jag tror det.
Mike Erozione. Och så säger han så här, han är deras kapten. Han säger så här, kallar upp honom till sitt rum, precis som han själv blev uppklädd. Så säger han så här, och han har inte gjort så mycket mål då under den här hösten. Så han är forward, men han har inte gjort så mycket mål. Och sen till honom så här, stort misstag att ta ut dig i truppen. Så jag funderar på att sparka det liksom. Och han bara, vad fan. Så, och det sprider sig i laget. Alla förstår att fan, hur ska han vår kapten. Och om inte han går säker, går någon av oss säkra. Så då får han ytterligare upp och gör alla helt paranoida liksom. Och det går liksom så långt så att någon assisterande tränare säger, Herbie, nu du tar det för långt. Alltså, och det slutar i alla fall att innan, precis innan OS, så tar han bort 6 spelare. Mike Erzioni då, kaptenen, han får vara kvar. Och då är den sista träningsmatchen innan OS, möter de, de har ju spelat den här förtingledningen som du var inne på, Matt, men då möter de Sovjet i en träningsmatch innan. Och då säger Herbie att han brukar vara väldigt strikt och ha en bestämd gameplan. Och sen, go out and have fun, säger han typ till dem. Och då är det Viktor Chichonov som leder Sovjet. Och det står 4-0 till Sovjet efter första perioden. Slutresultatet är 10-3. Och alla som såg den matchen vet att det egentligen var det 20, det borde bli 20-0. Alltså Sovjet, till slut, de bara åkte runt och lekte för att de, vad fan ska vi göra fler mål i en träningsmatch innan nu? Så att det var, alltså det var total överkörning.
I Madison Square Garden.
I Madison Square Garden, precis. Nu råder det inget, alla vet om att Sovjet kommer vinna OS. Det, ingen kan tro någonting annat. Men Brooks har ju ändå en liten plan för hur han ska slå Sovjet. Och nu träder faktiskt en svensk in i handlingarna här. Hans Westberg. Han har tränat det holländska landslaget. Han har faktiskt till och med tagit det holländska landslaget till detta OS. Och han har mött Sovjet mycket. Och han har en idé om hur man ska slå dem. Och när Herbie har haft, han har haft några träningsläger i Holland. 2 år tror jag innan. Så han har kommit i kontakt med Hans. Och Hans påstår så här, jag vet hur man gör för att slå holländarna. Eller förlåt, slå Sovjet. Jag har försökt göra det med mitt holländska lag. De är alldeles för dåliga, mitt lag. Men under 2 perioder har vi kunnat störa dem lite grann. Sen kör de att jag oss efter i 3 perioden för att de är så mycket bättre. Men har man ett lite bättre grundmaterial än vad han hade i Holland, då kan man slå Sovjet med min taktik. Det är hans övertygelse. Jag har ringt och snackat på Hans. Det finns en liten fin historia. Han har ju då liksom snappat upp det här genom att han har mött Sovjet med sitt holländska lag. Och en gång när de mötte dem utanför Amsterdam i Groningen. Gjorde de det mitt i vintern. Det var kallt så in i helvete. Det var 15 minusgrader. Han hade åkt dit med sitt holländska lag och med tåg. Kunde inte av någon anledning åka tåg tillbaka. Så de var tvungna att åka i ryssarnas buss tillbaka till Amsterdam. Och då frågar han helt enkelt så här, är det okej om Tichonov säger, kan vi hänga med, vi är några spelare här som inte kommer hem, kan vi åka med er buss tillbaka? Och han säger absolut, och han säger, fan det gick. Så han sticker och köper några bärs, hoppar på den bussen och så åker de ett par kilometer. Då går bussjäveln sönder och stannar ute, alltså det är 15 minus, så han bara, det tog ett par minuter, sen var det minusgrader inne i bussen. Vad fan ska vi göra här då? Och då satt alla de här ryska, och då är det liksom alla de stora, alltså han sitter längst bak i bussen med Vladislav Tretsiak till exempel, den längdoryska målvakten, och berättar, vi kan låta Hans berätta lite bara om hur den bussresan gick till.
Ryssarna, de var ju van att vara uppe i kylan, så de hade de här fina ryska pälsarna på sig och så en stor, jättestor mössa. Ja. Du får rita upp och föreställa dig en ryss då, i vinterkläder.
Ja, det är ganska lätt.
Och sen då gick bussen och så helt plötsligt efter ett par timmar hostade bussen och lägger av. Inom 5-10 minuter så var det kallgrader i bussen. Så vi fick sitta där i 15 grader minus blev det till slut. Och vi satt väl där ungefär 2 timmar. Men det gick bra ändå, därför att de här ryssarna var inte sämre människor än. De tog varsin av oss och så lindade de in oss med i pälsen. Så vi satt och såg ut som vi skulle vara uppe på i, var som helst i Nordpolen.
Okay.
Och helt plötsligt började ryssarna på att sjunga en rysk nationalsång, höll jag på att säga. Men en rysk, en riktig julsång.
Mm.
Och när de var klar, då kom minerna med amerikanska låtar. Uh-huh. Och där satt vi och gnora och sjöng. Och det skulle ha varit kul att ha haft det på inspelning nu. Och längst fram där satt deras 2 tränare. Men nere hos oss där satt målvakten, vars namn du sa för ett par minuter sedan.
Tretsjacke.
Och Tretsjacke, han var ju en riktig kul grabb att ha med sig.
Uh-huh.
Så det blev en jätte sak för mig och alltid komma ihåg för resten av livet.
Ja, otrolig scen. Fan vad mysigt att krypa in innanför pälsen på Tretsjack.
Verkligen.
Tryggaste platsen på hela jorden kanske, känns det som.
Ja, väldigt fin. Det känns faktiskt nästan som att det är en sån här en viktig scen i svensk idrottshistoria på något sätt. Att Hans Westberg har suttit, det är inte många som kommer innanför pälsen på Tretsjack. Det är liksom inte alla som har varit där. Han har ju då, som sagt, Hans då, han, och det här var ju liksom, det förstår man på Hans, men man berättat att ja, men vi satt svenska hockeytränare. Det var ju en grej. Man, jakten på den hela gralen var ju hur slår man Sovjet? Hur gör man? Alla frågade sig det. Så han sa, vi satt ju uppe, jag och massa andra hockeytränare i Sverige, vi satt ju uppe i nätterna och pratade om det. Hur gör man? Ska man göra så här? Ska man göra så här?
Men alltså, när första gången du fick höra talas om Hans Westberg, vad var din reaktion då?
Jag kände någonstans att det var ofattbart att det fanns ytterligare en dimension på Miracle on Ice-historien.
Ja.
Jag fick höra om den här dokumentären av dåvarande sportchefen Per Ryng.
Vart var du när du...
Jag var på ett morgonmöte på TV-sporten.
Ja.
Det diskuterades Dagens Nyheter och så nämndes det att det skulle sändas en dokumentär om Miracle on Ice. Och att en svensk låg bakom USA:s seger över Sovjetunionen.
Vad gör du då, Mats, när du får när den typen av information kommer till dig?
Ja, jag blev nästan förbannad att jag alltså det fanns,
du går
till
ilskan.
Fanns ytterligare en sten att vända på som jag inte hade hört talas om, som jag inte var det minsta medveten om att den här fanns.
Du blir arg helt enkelt.
Ja, men jag kanske inte blir, jag kanske blir nästan besviken på att jag har missat den här uppgiften.
Jag är inte arg, jag är besviken.
Ja, men det kändes som att alltså man nästan blev besviken på att den historien hade jag velat berätta.
Ja, precis. Frustration kanske.
Frustration.
Ja, frustration. Ja.
Jag tycker också det är fint med den tidens svenska idrottsledare som alltså, han gör den här grejen då, och kanske berättar om det för någon kompis, familj, tränarkollegor och sådär. Men gör ingen större grej av det. Så att den historien kanske inte växer till den här jättehistorien vi skulle gjort idag.
Nej.
Och man har sagt dem säkert, vissa kanske vet om det. Men då är du djupt inne i svenska ishockeykretsar. Då vet man kanske att...
Vem Hans Westberg?
Ja, precis. Men annars så...
Men för jag,
när jag
ringde till Hans då, han är 84 år idag, bor i Halmstad. Så sa jag, Hans, jag skulle prata med dig lite om Miracle Life. Så sa han, jasså du, hur visste du det? Jaha, ja, det var ju länge sedan. Alltså, nu, det är inte så att det är oskrivet. Det finns en intervju med honom i Aftonbladet till exempel. Och den här dokumentären har ju sänts och så. Men det här, man ska ju inte, vi borde inte prata om något annat än Hans egentligen.
Nej, det är synd. Vi har ju inte tittat i gamla tidningar från om det var något porträtt i samband med...
Nej, det var det väldigt slarvigt av oss faktiskt.
Det kan vi väl göra till någon annan gång.
Ja. Jo, men och vi kommer återvända till Hans, men man kan bara säga, det är inte heller bara så här att ja, men han, Herbie var i Holland ett par gånger, träffade Hans och så satt de och pratade lite grann, utan Hans har berättat att vid ett tillfälle så är han inne på ett hotellrum och då står hela det amerikanska laget över hans axel och han visar sina bilder i sin pärm med sin bibel, förklarar så här gör man, så här har jag tänkt. Herbie Brooks står och antecknar som en sinnessjuk liksom, och skriver ner precis allting. De har återkommande samtal, han och Herbie, och han frågar så här, hur spelar mot honom, hur spelar mot honom, hur spelar mot honom. Herbie vill ha allt liksom. Och så att det är återkommande möten hela tiden och så många telefonsamtal och sådär. De hörs även efter OS också. I alla fall, man har fått stor stryk mot Sovjet i matchen innan OS. OS drar igång. Det första som händer i OS, alltså faktiskt till och med dagen innan invigningen, är ju då att man möter Sverige i den första matchen.
Exakt, och nu vill jag bara bryta in. Nu har jag mina konstiga böcker här.
Osporten idag.
Ja, det finns ju då dagböcker som både Plex har skrivit i den stora Olympiaboken, dagbok, dag för dag. Och i Sporten idag så har Åke Ström skrivit. Och jag vill bara läsa upp vad han skriver då. Och onsdag den 13 februari så skriver Åke så här: det är lika bra att slå an Sixten Jernberg-tonen genast. Det var bättre förr. Jag menar så här, förr började olympiska spel när de började. Nu har en massa ishockeyfnattar varit igång ett helt dygn innan den olympiska elden tänds. Sålunda har Tre Kronor redan hunnit begå självmord genom att spela 2-2 mot USA. Det laget är väl skrotfärdigt nu, kan tänka. Och vilket slut, 2-1 till 27 sekunder återstod när USA med målvakten utbytt kunde kvittera. Så inledde Åke Ström med sina olympiska spel genom att tycka att man börjar inte med en elva eller tänd. Och så är det då alltså.
Det är lite rättshaverist-vibbar här. Och så här, man ska inte börja innan.
Men ishockeyfnattar var rätt kul ut.
Ja, ja, men det är ju det pratar ju alla om, att det blir någon form av nyckelmatch för amerikanerna. Dels att det hade varit så fruktansvärt tungt för dem om de hade förlorat den, men också att grunden med 2-1 plockar ut målvakten och lyckas göra då det här viktiga målet 27, när det är 27 sekunder kvar. Så redan första matchen är en riktig nagelbitare. 35 seconds remaining into the quarter. Behind the net now, the United States with the net empty and trailing by one here. Against the boards, it's rolled out in front. Here's a chance. Scores! The Olympic Arena here in Lake Placid goes crazy. Jätteviktiga poäng också för.
Ja, alltså går du poänglös så är du kört i princip ju. Men har du några minnen av den här sura sena USA-kvitteringen? För det här skälper ju kanske svenska lagets chanser att gå hela vägen.
Ja, mina egentliga minnen är väl egentligen att det spelas med någon tröja som det står det olympiska ringar på, så att Tre Kronor är borta sen några år tillbaka. Att de heter Sverige och inte Tre Kronor på den här tiden.
Mm-hmm.
Det var ju väldigt viktigt. Men
ja, det var jävligt.
Minns du att Harald Lyckner fick en assistpoäng på Thomas Erikssons 2-1 mål?
Det minns jag inte. Jag men, däremot så kan man väl med facit i hand säga att, och det kan vi ju berätta igen direkt här, det är ju den enda poängen som detta amerikanska college-lag tappar under de olympiska spelen.
Precis, för sen slår man ett bra Tjeckoslovakien. Det är också här får gå ju topplocket på Herbie också. De en av Tjeckoslovak som crosscheckar en amerikan i ansiktet. Det är så här riktigt fult. Pucken är inte ens där. Då ligger en kamera på Herbie i båset och tar upp ljud på honom. Han fattar inte det. Då hör man hur Herbie säger att han ska köra ner en klubba i halsen på den tjeckoslovaken. Och det går liksom rakt ut i de amerikanska tv-sändningarna. Så att det hör alla. Men det tände ju också. Alltså, fan, nu är vi igång. Liksom. Herbie är totalt galen. Liksom. Så man slår Tjeckoslovakien som är bra. Sen så slår man Norge. Man slår Rumänien. Man slår Västtyskland. Tysk ishockey. Efter att man har legat under med 0-2. Och tyskarna på den här tiden var kanske inte världens bästa hockeylag. Men de var inte heller tvärpiss. Alltså man hade åkt ut mot dem. 76 till exempel var det de man åkte ut mot. Så att för USA var det... Alltså, det man gör här, liksom vägen fram till Sovjet, är också otroliga skrällar. Alltså när de kommer och möter Sovjet då i en match, i den här exceptionellt viktiga matchen, så har man presterat betydligt bättre än vad någon ens kunde föreställa sig. Så att man har ju till och med lagt matchen. Alltså det går i Lake Placid. Schemat är ju så att när USA möter Sovjet, då är det klockan 5. Alltså det är en dålig tid, det är inte prime time, är 8. Och då bara så här, men nu är vi här, det är en stor buzz kring det här laget. Alla har börjat, liksom, publiken är med, nationen är med. Vi måste flytta den matchen, men det går liksom, det görs inte, så att man, det anmärkningsvärda här är ju att matchen sänds ju inte live, utan man bandar den 5, sänder den 8 på primetime. Man lyckas inte få igenom det bytet.
Och det är väl fortfarande så att många amerikaner tror att de har sett den live och inte har begripit att
okay.
Det var en bandad version.
Men det beror lite på tider fram och tillbaka och tidszoner och sådär. Så att de, det var väl också NBA-finaler bandades på den tiden och sådana grejer. Det var svårt med tiderna helt enkelt.
Ja, precis. Och då, nu är nationen är med. Man,
fast inte live då, utan inte,
nej, men nationen är med på så vis att man börjar känna jävligt starkt för det här laget. Och det är ändå något som alla återkommer till, med att så här, man måste förstå det, man känner att USA har tappat i inflytande i världen. Man är på dekis. Det är verkligen också på allvar dekis. Alltså när det går i Lake Placid, det hade, jag tror att det hade aldrig kunnat gå i Lake Placid idag. Det är en liten bond by typ, liksom mitt i ingenstans nästan.
Typ som en västernby skulle jag säga.
Men precis. I den, och det var så här, precis bredvid, det är en ganska liten arena man spelar hockey i, precis bredvid den ligger där man åker speedskating och där man har de andra grejerna. Och det är liksom, det är bara som en sån här, ja, det är en stor väg. Så att när man gick runt där så då träffar man träffar alla som var på OS liksom, jättelitet. Kommunikationssystemet de första dagarna på grund, också som en konsekvens av då oljekrisen och de höga energier, det kollapsar. Så att USA är typ ett u-land. Liksom. Folk står och fryser ut. Man ser bilder från det. Det ser ut som att det är brödkör i Sovjet. Alltså, det är liksom patetiskt.
Det är bensinransonering, ja, och etc.
USA är ett stukat land. Liksom. Men de har nu då verkligen, och det säger så många, vi fylldes av någon form av tro med det här amerikanska laget. Och nu är de då framme vid den absolut viktigaste matchen. Media har börjat snurra på som fan. Det är ju det, menar, det är det här som Herbie har siktat mot hela tiden. Matchen mot Sovjet. Och då han bara, jag måste göra någonting mer för att liksom, så han börjar också så här häckla lite inför sina egna spelare, de ryska spelarna. Han tycker någon ryss ser ut lite som han Helan och Halvan tror jag det är. Du vet, så här, han ser lite konstigt ut, han bara så här, fan så där, look at his face, och han börjar säga, de är inte här för att spela hockey, they're here to trade jeans och they're on vacation. Han fick liksom höja moralen i egna laget genom att trashtalka de andra. Men egentligen har Herbie börjat tvivla, för att med dig på någon som fanns här, hur ska du spela? Hur ska du spela så att det inte blir den här totala förlusten som du hade sist? Och han börjar tvivla så här, jag har ju min idé nu som Herbie har tagit fram ihop med Hans, och det är då att pressa hårt, spela tufft, men också lite mera passningsorienterad hockey då. Och då tvivlar han på så här, fan vågar jag göra det, för det skulle också kunna blotta ännu större luckor. Vågar jag nu spela den här typen av nya hockey som jag vill ta fram? Han tydlar. Och då söker han faktiskt upp Hans.
Det som hände dagarna före den här matchen var att det knackade på min dörr. Och så kommer Herb. Vill prata med mig lite grann. Och han sa, här säger they are hunting after me. Journalisterna som kom skulle vilja ha reda på hur de skulle spela och vem som skulle spela. Mm. Och då ska man veta att det hade... Han hade plockat bort ett par av de riktiga S-erna i sitt lag bara för att få bort deras mentalitet och få dit killar som gör som han vill istället. Ja. Som följer systemet som de håller på och spela matcher och visa att det går ifall man alla bjuder till. Ja. Så där sitter vi på min säng och pratar och pratar, och han säger, jag törs inte, törs jag göra det? Kan jag spela offensivt? Då? Hur ska jag spela? Ja, men alltså, du har haft 1,5-2 år på dig nu att träna, så det är klart ni kan det här om du bara kommer in rätt här. Ja. Men då säger han, jag törs inte göra det här, de hänger med, sa han. Journalisterna ville att han skulle backa. Mm. Så säger jag så här åt Herb, att här har ni jobbat nu 1,5-2 år på ett system som nästan inte har läckt ut, utan det ska ske ut så här och så och så och så. Och sen får ni stryk om ni använder en annan taktik. Och får ni stryk en annan och du har använt en annan taktik, så kommer du aldrig kunna sova igen hemma. Det får du ångra hela ditt liv.
Så Hans är essentiell i Amerika, USAs vinst.
Ja, jag tycker det är snyggt av Hans, men jag inte försöka snacka ner sig, utan bara, men utan mig hade det inte,
så här var
hade det inte gått.
Punkt slut. Ja, matcherna.
The excitement, the tension building, the Olympic Center filling to capacity. The face value of a top ticket for tonight's game, $67.20. Outside, they're exchanging hands at three times.
the face value. Hello again, everybody. I'm Al Michaels, along with Ken Dryden. It should be a great night. I'm sure there are a lot of people in this building who do not know the difference between a blue line and a clothesline. It's irrelevant. It doesn't matter, because what we have at hand, the rarest of sporting events, an event that needs no buildup, no superfluous adjectives. In a political or nationalistic sense, I'm sure this game is being viewed with varying perspectives, but manifestly, it is a hockey game. The United States and the Soviet Union on a sheet of ice in Lake Placid, New York. Buzz Schneider losing it out to the point. Slap shot, and it was deflected in from the point. The Soviet Union takes a 1-0 lead. Kasatkina's slap shot was deflected in past Craig, and the Soviet Union leads 1-0 at the 9-12 mark of the first period.
Sovjet tar ju ledningen efter 9 minuter, och nu tror väl alla att nu öppnas spjällen och ser allting precis som vanligt. Men då kvitterar USA ganska snabbt. 1-1, hårt slagskott från vänsterkanten. Sovjet svarar återigen direkt 2-1. Med 5 sekunder kvar av första perioden så börjar liksom den amerikanska backen David Christian har pucken på i egen zon. En av Mike Arizoni då, kaptenen i USA, han tänker att ja, det är 5 sekunder kvar, så han börjar åka mot båset. Han bara, men den här perioden är över. De ryska spelarna börjar också stanna upp, för han ser inte ut att vara så intresserad. Christian, han har pucken där bak och att göra någonting, men han märker typ att fan, det verkar som att alla står still lite. Ja, fan. Så han åker upp, men han är fortfarande på egen, han är liksom innan halva plan, innan röda linjen. Skickar iväg.
It's been changed. They've given the goal, as we saw in the replay, to Krutov for the Soviet Union. That made it 1-0. Long shot, the easy save by Tretiak, but Johnson is there and scores with 1 second to play in the period. Right now, the clock shows nothing, but it was stopped at 1 when we looked up as the goal was scored. Right now, it shows nothing as the period apparently has come to an end, but the United States has tied the game.
Otroligt viktigt efter
mot en stillastående Tretiak med det. Ja. Ah,
fina okay. Bilder på Herbie i båset också. Man säger fan jävla fan vi har 2-2 efter första perioden. Otroligt viktigt, och det här får ju extrema konsekvenser.
As we start the second period now, a change for the Soviet Union as Vladimir Mushkin becomes the new goalie after Tretiak had given up 2 in the first period.
There's Tretiak on the bench, a very uncharacteristic place for him.
Det är ju nu då som Tichonov byter ut då Tretiak, som av många anses då vara världens bästa mål, kanske till och med någonsin, tar in Mushkin då, andre mål. Och det här har ju folk har ju bara, vad fan var det som hände? För det fanns inga, man kunde inte göra intervjuer där nere på den tiden, det fanns ingenting. Bara, vad fan gör han? Varför byter han ut Tretiak? Och de har ju pratat med Fetisov efteråt, så här, bara, alltså varför gjorde han så? Och han säger på så här bruten rysk engelska, coach crazy. Alltså han blev galen till Tichonov. Han tappade det så här.
Men det var en liten blunda också, låter det som.
Mm. Ja, precis.
Släppa en billig tur och inte vara med på den. Och
väntade på periodpaus.
Stå och sover.
Ja, han står och sover.
Målvakten står och sover.
Ja, precis.
Sa den ryska kommentatorn.
Så han, och han blir ju, alltså Tichonov blir, det finns också bilder på honom. Han blir ju, man ser att han är galen. Han har bestämt att mitt blodet kokade i mina ådror liksom. Så han gör, han har ju beskrivit det tror jag sen som sitt största misstag. Hur fan kan byta ut Tretiak i andra perioden? Och bara, ja men coach crazy, han tappade det liksom. Och in kommer Mushkin. Men sen, alltså matchen är ju, den är perfekt dramaturgiskt, för att i andra perioden kommer ju Sovjet ut och totalt dominerar. Alltså de har, jag tror att det är så här 10-2 i skott. Den amerikanska målisen Craig då, han gör ju en oerhörd period som lyckas hålla att det inte är blir liksom totalt målkalas liksom. Så efter 2 perioder har de 3-2.
Mm. Ja, i andra perioden gör Alexander Maltsev mål. Ja. Det är 3-2 inför tredje perioden. Ja.
Och där kvitterar USA igen.
So the Americans, just as the penalty had expired, the Krutov score to tie the game. And finally the building has come to life. 3-3.
Så nu har de kommit tillbaka, kvitterat efter att ha legat under för tredje gången. Och bara strax efter då att man har kvitterat så studsar pucken ut mot då kaptenen Mike Arizoni. Och han har sagt, hans kompisar har sagt till honom efteråt så här: a few centimeters to the right and you would have been painting bridges for the rest of your life.
Schneider, Buzz, long slap shot, saved by Mushkin.
The U.S. team is depending a little bit too much now on Jim Craig. He's making too many good saves.
Arizoni! Mike Arizoni! Now we've got Bedlam. Oh, I love Brooks' reaction. Here it is again.
Here's Arizoni using the defenseman as a screen. A good low shot. just the kind of goal that Ruzioni scored about 2 weeks ago against the Soviets in Madison Square Garden.
För han lyckas liksom stappa upp den och skjuter in ett skott som gör 4-3 till USA. Man leder för första gången. Herbie Brooks totalt galen ute i bänken. Och man leder då för första gången mot Sovjet. Men nu har man 10 minuter kvar.
Ja, för fan vad långa de 10 minuterna känns. Även för mig här och nu. Alltså, man ska bara hålla tätt. Ja. Så lätt att sjunka ner som lag. Man har något att försvara. Så. Ja. Ställa upp på blå.
Det måste vara de längsta 10 minuterna i en ishockeyspelares liv.
Ja. Oh, i sig, har du
i alla fall varit... de här college-grabbarnas liv.
Ja. Jag tänker på alla ting som spelar genom åren. Men det är klart, det här är något annat kanske.
Ja, men det är som match, den är helt perfekt där man tagit uppbyggd. Just då att 0-1 och tillbaka. 2-1 och tillbaka, sen total dominans 3-2, och tillbaka en gång till, och sen lyckas man då peta in att man leder med 4-3, och så då har man då den här långa, evighetslånga kampen mot klockan hela tiden, och trycket, larmet i arenan stiger liksom hela tiden. Kommentatorn då, som ju också får liksom en viktig roll i liksom historieskrivningen här, han berättar med, det är sånt jävla liv inne på arenan, han pratar med något kontrolltorn eller någonting, de på en radio. Och när de trycker på en knapp, då läcker liksom ljudet in till honom också från arenan där han sitter. Och vid något tillfälle mot slutet, då glömmer de att trycka av den knappen. Så att när han sitter inne, det bara dånar in. Så han kan typ inte höra vad han tänker där inne. Han får in hela liksom arenans ljud in i sin kommentatorskytt. Så han sitter och bara säger, fan, okej. Okay. Så hans kommentators spår de sista 3-4 minuterna, det är bara att han beskriver var pucken är någonstans, för han klarar inte av att göra någon analys, han bara, ingen fakta någonting, han bara säger, pucken är där, nu går den dit, pucket är, hoppet är, lyftet är.
Remaining in the game, Harlamov losing it to Silk, now Petrov controls, back to Harlamov, skating in on the left side into the American end, 55 seconds, but Mikhailov has the puck. Mikhailov sweeping in, out in front, backhander goes wide, and then Kreitman got just a piece of it.
Och Herbie står och skriker, för han vill inte, de måste hålla ordning på spelet, de får inte tappa, play your game. Keep playing your game, står han och skriker på båset. Och målvakten då, Craig, han vill inte ha någon tekning i egen zon, för han vet att pucken ska komma så nära. Så han håller den vid liv varje gång som det kommer en puck då, så istället för att ta in och blockera och få tekning, så puttar han ut den här tiden så att tiden ska gå liksom hela tiden. Det är ju också så jävligt att de har ett skott i stolpen. Bing! Ett öppet mål mer eller mindre som bara inte går in för att en liten klubba hamnar i vägen och pucken styrs liksom utanför. Det är fruktansvärda målchanser liksom. Och så långsamt står den här klockan nere.
28 seconds. The crowd going insane. Karlamov shooting it into the American end again. Morrow is back there. Now Johnson, 19 seconds. Johnson over to Ramsey. Guliletinov gets checked by Ramsey. McClanahan is there. The puck is still loose. 11 seconds. You've got 10 seconds. The countdown going on right now. Morrow up to Schultz. 5 seconds left in the game. Do you believe in miracles? Yes! Unbelievable. 4-3. The United States wins it. The teams congratulating each other. After the game, the crowd still roaring. Look at Jim Craig. Oh. Players just don't know how to express their emotions now. They're just jumping around. Unbelievable. The United States hockey team, average age 22. Herb Brooks, head coach. Craig Patrick, assistant coach. Unknown, totally anonymous, a week and a half ago. Look at Herb Brooks.
No notes tonight.
Oh,
och så är matchen slut. Det är en otrolig final, verkligen.
Ja, jag älskar fortfarande ishockey. Jag får kämpa lite med mina känslor ibland. Men det är mycket på grund av det här jag gör det. Att såna här saker kan faktiskt fortfarande ske. Ishockey är en så pass slumpartad sport. Jag menar, det är bra fart. Det är på is. Det är en svart liten gummiklump som lever sitt eget lilla liv. De här 10 minuterna. Alltså, jag menar, en hel fotbollshalvlek kan ju städas av utan att det kanske bränner till riktigt ordentligt. Men 10 minuter ishockey, det innehåller så jävla mycket situationer som antingen leder till något som är totalt livsfarligt eller skulle kunna precis på håret leda till att någon blir Det är en sån nervpress. Det går knappt att föreställa sig.
Nej, men när man ser pucken de sista sekunderna, alltså framförallt den sista minuten är helt hysterisk liksom, för då är de nere i USA:s zon hela tiden. Och pucken och så grötar den där och så kommer det ut, man, fan kommer det någon jävel där? Nej, men inte precis. Och så får de inte riktigt ut den, du vet, man vill, men lyft den lång då. De är så trötta, de orkar inte, så den är kvar hela tiden och så bara, nu är den mitt i, nu kan ju någon bara komma och skjuta den. Nej, men så hinner de dit först. Alltså det är helt hysteriskt. Och då när de har vunnit så...
Och någon skjuter, någon ryss, och man vet liksom inte så här, vad fan, man ser ju knappt puckjäveln. Man bara sitter och väntar på nätet, ska ställa sig som en strut, då vet man att fan också det skett. Så här, ja. Då tar ni ett sarger istället. Du vet, du har ingen aning om hur långt utanför det var.
Man återvänder väl lite till det här som vi pratade om i början också då, att med idrottens fenomenala underhållningsvärde med det oskrivna manuset. Det här, ja, här är ju verkligen det oskrivna manuset, underhållningsvärdet enormt alltså. Att sitta på nålar i 10 minuter och verkligen och förstå typ att nu det här, det skrivs historia här, på ett eller annat sätt kanske.
Jag kan också tänka mig stämningen då som piskas upp i och med att det är, du har spannmålsexporten och allt det där med dig när du går på den här matchen kanske. De är ju ganska patriotiska, amerikansk sportpublik kan väl bli
och
där.
Och jag kommer så väl ihåg som 7 år gammal hemma i tv-soffan där då, så minns jag att, alltså man har ju sett förluster och man har sett Sverige förlora och man vet ju det att förlora helt enkelt. Det var väl inga konstigheter egentligen, man såg matcher och så var det ett lag som förlorade. Men här någonstans så får jag också in sikten av att det här betydde mer, den här förlusten, det var något mer, eller den här vinsten, hur man nu ser på det. Det betydde, det fanns något mer, det fanns en dimension till här. Mm. För jag vet att min far sa hemma, nu får Tishon att åka till Sibirien. Och jag tror att han bär med sig det här som vi har pratat om tidigare. Och någonstans så visste jag ju inte vad Sibirien var.
Nej.
Men jag förstod nog kanske ändå typ att det var någon form av förvisning.
Ja, precis. Alltså, det är svårt att åka till Backa eller Angered eller något sånt.
Ja, men just att han kommer inte få vara kvar. Nej, för den här förlusten, det är något enormt. Ja.
Och han kallas ju upp till Brezhnev. Han bara, du får komma upp hit och förklara hur det gick snett. Och för ingen kan, han går ju ut direkt. Alltså, slutsignal, han är ute ur byggnaden direkt till Tishon, han bara sticker ut liksom. Och sen så får han ju förklara sig. Och så tas då amerikanska spelarna åker in, allihopa, college-spelarna åker in. Och så tar då Heinz Klotmeier den här berömda bilden som kanske är ett av de liksom bästa idrottsfotorna någonsin. Han lyckas få liksom en perfekt vinkel där amerikanerna ligger på isen, några står bakom vid sargkanten och i publiken. Väldigt vacker bild också av publiken med, som du var inne på Mats innan vi satt och pratade, att det är olika färger, det är väldigt, liksom, det är väldigt vacker liksom bild av en hockeypublik. Och så vajar någon en stor amerikansk flagga där som fladdrar helt perfekt, så man ser precis lagom mycket av flaggan i ögonblicket. Otroligt snygg bild.
Som jag tror när de använder den i Sports Illustrated så behöver de inte ens sätta någon rubrik.
Nej, de hade ingen rubrik. Vi hade börjat ha någon rubrik. Nej.
Nytt grepp då kanske.
Nytt grepp, ja precis. Och, det som, och påverkan på det amerikanska folket verkar vara omöjligt att överdriva också. Alltså, de får ju, det blir ju kortege, de får träffa presidenten såklart. Den här gisslan då, som sitter i Iran, de här diplomaterna, det första de har intervjuat några av dem som var där, de bara, alltså det vi ångrade mest var att vi inte kunde se den här matchen liksom, för att det, alltså så stort var det. Och så här, det som vi var inne på då, att han Jurtsion, att hans polare sa det där, att om du inte hade fått tag i den här pucken och gjort det där målet så hade du painting bridges, för att han blev inte någon stor hockeyspelare. Han var inte så bra. Det hände inte något riktigt med hans karriär. Men att han gjorde det sista målet, att han var kapten för det här laget, har gjort att hela hans liv har handlat om det. Och det var någon som berättade att ja, men så här, jag har ju träffat honom på så här olika event. Och alla känner honom alltid. Alla frågar honom alltid om det här målet. Och han tycker att det är skitkul att prata om det. Liksom. Och då var det någon gång de varit på ett event. Och då var även Bill Clinton där. Och då skulle de skriva lite autografer. Och kön till Mike, det var liksom 4 gånger så lång som den till Clinton. Alltså han är helt enormt stor liksom.
De var ju nästan astronauter.
Ja, men
i
precis.
I den bemärkelsen, nästan till. Det var ju cortege och samma dignitet nästan, skulle jag säga. Alltså verkliga nationalhjältar. Ja.
Tänk Rålambshovsparken. Där är det ingen överdrift alltså.
Nej.
Mm. Man möter faktiskt Finland i då det som ska bli den avgörande matchen. Den behöver man vinna. Gör man inte det så är matchen mellan faktiskt Sverige och Sovjet då avgörande. Och Sverige torskar ju den. Så att här uppstår ju någon form av märklig situation för laget då. Att nu har vi gjort den stora ansatsen. Vi får inte tappa fart liksom. Och det förstår ju Herbie såklart, eftersom han är en sån man som förstår sånt. Och då säger han ju då inför den här matchen att if you lose this game, you take it to your grave.
Jag tror han betonar till och med på slutet där, va? Han säger så och sen tyst en stund. To the grave.
Okej, okay. If you lose this game, you take it to your grave. Ja, kanske bara sa så, inte som jag sa så.
Jag sa to the grave 2 gånger menar jag.
Jaha, to the grave. To the grave. Ja, det tror jag kanske han sa. Mm.
To the grave.
Och to the fucking grave. Och då ligger man ju under med 2-1 efter 2 perioder. Och behöver då en sista ansträngning. Och så vinner man 3 perioder med 3-0. Så att det är ju liksom nästan ytterligare en bragd faktiskt inblandad på slutet.
Men det här är väl också en sån där man brukar prata om, så här att alla tror ju nästan att USA, Sovjet, 4-3 är finalen. Så här. Så ska man vara lite då petnoga, man kanske står på något bra mingel någonstans. Ja. På Münchenbryggeriet här.
Ja, man minglar.
Riksrevisionsverket har något sånt mingel. Så.
Ja, men Björn Eriksson till exempel. Han tror ju att det här var finalen.
Ja, det tror jag. Ja. Han har jävla ingen sus. Men då kan man då, det var ju faktiskt inte finalen.
Men, och det tycker jag faktiskt egentligen gör bragden ännu större. Att man faktiskt vinner den matchen, det är den stora matchen. Men att man orkar samla sig och faktiskt ändå ta det här. Vi har ju sett mängder med prov på när någon gör en stor insats.
Mm.
Och så är det tävling dagen efter, längdåkning, skidskytte, fotbollsmatcher, you name it.
Sverige 92, man var mätta inför matchen mot Tyskland.
Nej, men allt är
upphäggat. Alltså att man inte riktigt orkar när det väl kommer till kritan. Det är alltså att bära med sig orken och viljan att ta det hela vägen i mål.
Mm.
Något som också beskriver insatsen de gör, college-grabbarna, är väl att ryssarna är förbannade sen att gå ut och köra över Sverige i sista matchen och vinner med 9-2. Och då är det ändå Sverige som lyckas ta bromsen, tror jag.
Ja.
Och Pelle Lindberg i kassen.
Pelle Lindberg i kassen.
Så att det finns ju kvalitet i det ryska laget. Ja, det är den där, säger till Björn Eriksson att ja, men Björn, lille vän, det var ju inte finalen. Du vet, det är ungefär som de som tror att det var Lennart Hyland som kommenterade dubbel Nisse Nilssons den glider in i mål i tv. Men det är det ju inte, det är ju radio som han sen har lagt på tv-bilden.
Björn Eriksson tror jag att det är tv också.
Ja, det tror jag.
Så han är så jävla okunnig, men det är helt sjukt. Han kan ju ingenting.
Ja, och det får ju också effekter på det sovjetiska laget. Mikhailov och Shalamov tvingas ju bort från sovjetiska landslaget efter den här förlusten, efter OS 80. Petrov får ju stanna kvar.
Men de anses för gamla då, eller?
Ja, men de anses nog inte riktigt hålla måttet då, att man tycker att det är dags för nytt blod. Så att Petrov får stanna kvar och är ju center i det 81-lag som vinner med Makarov och Krutov på sidorna innan då Larionov får chansen och tar den platsen då i och med Canada Cup 1981.
Ja, just det.
Vad tyckte din pappa om föryngringen i Sovjet?
Det är tur att min far lyssnar på den här podden.
Men som du säger, det måste ju vara oerhört skamfyllt att åka tillbaka hem och så sitter Brezhnev där full och sur. Och ska man behöva ta det snacket med honom.
Men det var väl till och med så att ryska folket, när nyheterna nådde dem, de trodde att det var amerikansk propaganda. Alltså det här kan inte stämma. Det är fake news liksom. Alltså det var helt otänkbart för dem att de inte skulle slå USA. Och det, jag tror att skottstatistiken i matchen är typ så här, jag tror att det är så här 39-6. Nej, men
39-16.
16, okej. Okay. Mm. Ordet överdrivet. Nej, men det är ett mirakel. Alltså det ska inte gå. Spelar man en sån här match 100 gånger så vinner Sovjet 99. Så är det också. Mats, du är ju vår Sovjet kalla kriget kännare. Du är ju också, känns det som, en sån människa som ser kritiskt på saker och ting, kritiskt tänkande människa. Kan det finnas någon förklaring till den här sensationella förlusten, får man ju kalla det, som inte har, når liksom det blotta ögat. Alltså kan det finnas någon annan anledning till att Sovjet viker ner sig i den här matchen?
En försiktig analys och kanske konspirationsteoretisk tanke skulle väl vara att det fanns ett missnöje med Tichonov och hans diktatoriska metoder. Att man kanske vid en prestigeförlust skulle bli av med honom. Men jag finner nog ändå den ganska svår att se med tanke på hur man har sett Fetisov och andra spelare agera när de hör talas om det här. Det finns ju berömd dokumentär med Fetisov där nu när han får frågan om OS 1980 och han säger att han är bara tyst. Han vill inte prata om det.
Mm.
Att det är ett sår ändå. Mm. Så det skulle väl ändå tala emot det. Men kanske att det finns något uns av någonting ändå. Att det kanske är för bra för att vara sant ändå. Men det är ju en enorm propagandaseger för USA som du är inne på. Alltså att, som sagt, det är korteger. Det är nästan så att de får Armstrong, Buzz Aldrin hyllningar, alltså månfararna. Det är ju i den digniteten nästan. Alltså.
Jo, de har ju verkligen det
de har gjort något enormt alltså.
Första människan någonsin att besegra Sovjet.
Vem är du helst? Första människan på månen?
Ja.
Eller Mike Eruzioni som gör 4-3 mot USA? Det är inte en märkligt ställd fråga.
Nej.
Att det ändå är det här stolpskottet mot slutet, att det är det här öppna målet där man ändå, man tittar på de bilderna, man ser att han försöker slå in den pucken. Alltså det talar ju också för att det inte skulle vara liksom en läggmatch från spelarna då, eller någon protest mot Tichonov. Jag tycker inte det verkar som att se hur de spelar hockey liksom.
Nej. Men alltså finns det inte, du har väl någonstans klurat på större konspirationer så att jag tänker, det är inte svårt att se en mystisk figur i kort svart skinnjacka, keps, stålbågade glasögon, handledsväska, skandiga man.
Ja, just det. Runt 1,80 ungefär. Ja.
Nej, men att han, någon som i ett tomt ryskt omklädningsrum med uppvärmningen kanske går bara smitt inom och tömmer en liten sån ampull med lite pulver i den här dunken med Pripps energidryck som står där. Har du tänkt den tanken också?
Det finns den inte. Tanken har figurerat, ja.
Det finns inte en tanke som Mats inte har tänkt.
Då skulle jag nog ändå säga att det kanske är så att man skulle ha ett prestationsdämpande preparat som på något sätt tilldelas alla USAs motståndare så att de inte riktigt kan prestera på 100%.
Inget jävla turibanol i alla fall.
Nej, just det.
Utan snarare prestationssänkande mot motståndarna.
Men finns det sådana spekulationer också? Seriösa sådana teorier? Eller är det bara i vissa skallar? De
snurrar, jag menar bara i vissa skallar.
Ja, det är så. Alltså, ja.
Vad tror Björn Eriksson då? Han tror att det var ett ärligt spel.
Ja, ja,
han är inte förmögen att tänka sig något annat.
Nej. Vi återvänder ju ofta till gamla olympiska spel.
Ja, det är alltid trevligt.
Och det är alltid trevligt alltså. Och det är alltid trevligt att läsa Plex. Och så läste jag en liten snutt här som jag tänkte kan bli en avslutningstext. Särskilt i tider där det kanske diskuteras vad de olympiska spelen faktiskt betyder.
Absolut, vad står det för? Vad vill vi ha för... vad ska de representera? Vad ska de symbolisera?
Då kan du väl dra på något riktigt jävla smäktande amerikanskt och så lägga det i bakgrunden.
Ja, men.
Nej, men Plex var ju, noterade ju matchen såklart med Oakland Ice. Och då skriver han så här i sin dagbok. Och så till dagens stora amerikanska händelse, ishockeymatchen USA-Sovjet. Många menade efteråt att den här matchen urartade till en rent kroppslig kamp och gudarna ska veta att det fanns mängder av sådana inslag. Men ändå upplevde jag den som en andens seger över materien. Ställda mot det amerikanska lagets fantasi och outsägliga glöd hakade maskineriet upp sig hos de förbluffande ryssarna. De förmådde ingenting. Jo, 3 mål, men jänkarna gjorde 4. Med sitt dynamiska, unga och oerhört segersugna lag var de ohejdbara. Aldrig kan man glömma den här matchen som var olympisk sport i sin mest fulländade tappning. We go down. And into the river we
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
There is no